Välkomna till skräckturnén med Julia och Elin.
Vi är äntligen tillbaka
efter en lång tid. Nu ska vi prata om... vad ska vi prata om idag, Elin?
Ökända.
Ökända och okända.
Och okända, ja. Ja, men precis. En är ganska okänd. En är inte alls okänd.
Precis. Ni lär känna igen en av dem åtminstone. Men det blir roligt att introducera en ny person som inte många känner till, kanske.
Han heter Chris Watts.
Ja, du ska prata om honom.
Ja. Det här utspelar sig i Colorado. Förra året. På sommaren. Och det är en familj som består av Chris Watts då. Hans fru Shanann. Och deras två barn Celeste och Bella. De här två, Shanann och Chris, de möttes på Facebook. År 2010. Och så gifte de sig 3 år senare. Chris jobbade på ett oljeföretag. En bit bort från deras hus. Och Shanann var en representant för ett företag vid namn Level, tror jag att det är. Mm. Man uttalar den som. Och hon var väldigt så här, produktiv inom det. Och livestreamade hela tiden om ett om en produkt som heter Thrive.
Som är vadå?
Det är såna här patches.
Just det.
Som man liksom sätter på. Nu kommer jag inte ihåg exakt liksom vad det var till för, men det är liksom för välmående, antar jag.
Ja. Men jag tror jag hört om det.
Och som sagt, hon var väldigt aktiv på Facebook. Hade väldigt ofta livestreams. Hon pratar mycket om både familjen, om sin man, om sina döttrar och då Thrive. Och sen hade hon en livestream också där hon avslöjade att hon var gravid med en liten pojke som heter Nico.
Och så där skulle var få en pojke efter 2 tjejer?
Precis. Hon var överlycklig för att hon ville liksom ha en liten son. Och hon då... I den här livestreamen så är då Chris är med då. och blir ganska så överraskad och inte allt för överlycklig kanske.
Nej, det beror på hur man tolkar det.
Ja.
Jag tror att han tror att han är kanske en bra skådis. Ja, och liksom precis. Bara, men titta, vad glad jag är.
Men vissa ser liksom igenom
det.
Så här. Ja, nej, men kolla på det om ni har lust. För alla de här livestreamen finns på, YouTube.
Precis, men det kanske är lättare också att se igenom det. Man vet vad som hänt.
Precis.
Så att det hade kanske inte, om det aldrig hade hänt hade man kanske inte trott att han... Alltså,
eller nej, sett att han, för det ser ju ganska normalt ut utifrån.
Precis.
Precis. Och ni kanske undrar liksom vad det var som hände egentligen. Om ni inte har hört om det här fallet innan. Det började med att Shanann kommer hem från en affärsresa i Arizona. Hon kommer hem mitt i natten, ungefär 01:48, den 13 augusti 2018. Och då fick hon skjuts hem av en väninna som heter Nicole, och hon har jättelångt efternamn, Utoft Atkinson.
Mm-hmm.
Och Chris var då hemma med barnen under den här tiden. Och sen dagen efter, morgonen därpå, så kommer Nicole förbi för att titta till Shanann och barnen. För att hon visste då att de hade en playdate vid 11 tiden. Och ingen av dem hade då dykt upp på den här. Och då hade Nicole försökt ringa henne, smsa, men liksom inget svar. Och då hade hon åkt dit till huset och sett att Shanann's bil... för liksom när man var kvar på garageuppfarten. Hon kollade in genom fönstret och såg hennes väska. Hon såg, jag tror det var skorna och liksom, det var någon sån här filt av något slag som hon såg. Och det var då hon blev jätteorolig och ringde polisen. Så polisen kommer dit. Knackar på överallt, alla dörrar och alla fönster som finns. Jag tror de håller på ungefär typ 20 minuter. Och den här polismannen har en bodycam så att man ser ju allting som händer. Det är jätteintressant, och det här finns också på YouTube.
Precis.
Och de ringer då Chris när de inte får tag på Shanann eller barnen. Som kommer dit. Väldigt så här, men ganska lugn så. Han har varit på jobbet. Så här, aha, men bara det. Liksom. Det är bara, så går han in genom, jag tror det var garagedörren. Och går in genom huset den vägen. Sen öppnar han ytterdörren för de här polisen och Nicole. Och så letar de igenom huset sen. Ingen är där. Men de hittar Shanann's bilnycklar, handväska, förlovningsring och flickornas snuttefilter. Som de hade de alltid med sig om de skulle någonstans. Och de var liksom kvar. Sängen var obäddad också, vilket var väldigt ovanligt för att Shanann bäddade alltid sängen.
Mm.
Så det var väldigt märklig
atmosfär.
Atmosfär, precis kan man säga. Och då, tack vare den här förlovningsringen då, så säger Chris att ja, men vi är mitt uppe i en skilsmässa, så att hon kanske har stuckit med barnen. Liksom. Mm. Men som tur är så har familjen Watts en granne. Och han heter Nate. Nu har de så konstiga namn.
Trina Stitch,
ja precis.
Någonting sånt.
Ja. Och han, för att hjälpa i sökandet så erbjuder han sig att visa film från hans övervakningskamera. Som fångar familjen Watts garageuppfart.
Mm.
Och då går de in. Polisen, Nate, Chris och Nicole går in och kollar på filmen. Och det är väldigt intressant. För att man ser, här blir Chris väldigt nervös.
Mm.
Man ser att Chris truck, alltså jag kan inte, precis.
Pickup.
En pickup bil liksom. Backar in på uppfarten och så att flaket är... Ja, men
in mot garaget.
In mot garaget, precis. Och där ser man, det syns liksom att han lastar på någonting. Men man ser inte vad det är eller någonting. Men det är liksom någonting som händer där bak.
Mm.
På flaket. Och så ser man lite skuggor. Bortsett från hans skugga såklart. Och ja, men det är så här. Han håller på väldigt länge. Jag tror det är typ en halvtimme. Eller något sånt.
Men gud. För då måste ju polisen så här fråga honom, vad håller du på med här?
Ja, eller ja, faktiskt, han behöver inte göra det. För att Chris står och berättar i detalj vad han gör.
Han står och pratar så här. Jag gjorde så här. Ja,
men så här gör jag alltid när jag ska till jobbet. Liksom, ja, men här lastar jag på det här. Och här måste jag göra det här för att det här. Ja, men du fattar. Det är liksom bara det väldigt misstänksamt. För... En normal människa som inte har någonting att dölja står inte och berättar i detalj vad man gör. Liksom, om...
Nej.
Det här är någon gång på, alltså väldigt tidigt på morgonen, runt 05:06. Och för sen åker han iväg, när det typ börjar ljusna. Åker han iväg till jobbet då, sägs det.
Va?
Ja. Och där liksom... Under tiden så står ju Chris och är väldigt nervös. Han står och håller om sig liksom, och vaggar lite fram och tillbaka. Och sen när han går sen så polismannen och Nate är kvar i huset. Och då, liksom, då säger Nate till den här polisen att alltså, Chris beter sig inte normalt. Jag har aldrig sett han så här. Så att det är ju en stor varningsflagga.
Men gud.
Och sen då samma dag så kallas medier till familjen Watts hus. Så där står han liksom framför kamerorna. Säger att han är så ledsen. Och han ber om att få tillbaka sin familj. Han är så orolig. Jag tror någon gång säger han så här. Om någon har dem, bara snälla släpp dem. För jag saknar dem så mycket. Och det är väldigt så här. Inga ansiktsuttryck. Väldigt så här.
Nej.
Ja.
Dålig lögnare.
Väldigt dålig lögnare. För att vad allmänheten och medierna inte vet i den här intervjun är att han bara några timmar innan hade mördat hela sin familj.
Hur gjorde han det då?
Hur gjorde han det? Mm. Här är det ju ganska
mycket. Det har du i huvudet.
Vad sa du?
Du har det här i huvudet.
Ja, jag har ju suttit, alltså jag vet inte hur många timmar och studerat det här caset. Mm. För jag har följt det ända sedan det hände.
Mm.
Kolla på alla videor som finns, alla...
Fick det här uppmärksamhet alltså, när det hände? För att jag hörde ju om det när det hände.
Mm.
Men sen gick det, liksom, det blev kallt väldigt fort. Liksom.
Det blev det. Det blev liksom inga uppdateringar.
Det kanske var för att det löstes så fort.
Ja.
För att man liksom förstod. För att hans beteende var så himla konstigt. Så man förstod att det var han.
Mm,
precis. Så att då blev det så här, ja, nu är det ju klart.
Men... Ja. Jo, men lite så kanske.
Men det är ju fortfarande spekulationer om vad... Varför hände?
Absolut.
Det är ingen som har svar på det.
Ingen har alltså, någon susning om varför han ens gjorde det här. Och det finns jättemånga teorier.
Mm.
Och det sägs då, han har ju haft då en älskarinna under en viss tid. Jag tror typ under ett års tid, om jag inte minns fel. Som heter Nicole Kessinger.
Mm.
Och... Hon ska då inte ha vetat om att han var gift, hade barn och så. Och de ska ha umgåtts alltså, jätteofta. Typ åkt iväg på weekends och sånt där.
Nej,
ja.
Stackars shenanen.
Ja, och då har han liksom sagt att han ska på typ någon fotbollsmatch eller baseballmatch. Men han har varit med henne istället. Typ bjuder henne på middag och allt det där.
Men usch.
Mm. Väldigt, väldigt vidrigt.
Otrogna svin alltså.
Verkligen. Ja.
Men det som jag tycker är intressant med alltså med morden, det är typ så här hur de begår morden.
Mm.
För det säger ganska mycket om vad det är för typ av människa. Och hur de väljer att ta livet av folk liksom. Så hur gjorde han?
Ja, han berättar då det här om det här när han väl sitter i fängelset.
Mm.
Så då hoppar vi fram lite grann. Men det ska då ha gått till så här. De, nu ska vi säga, det hände mitt i natten det här. De har ett bråk. Han vill skiljas. Hon är väldigt olycklig och just då hon är ju gravid samtidigt. Och men hon blir ju såklart jätteupprörd för han vill liksom inte ha någonting med att göra. Han sa ganska elaka saker om det barnet att så här, men jag vill inte ha det. Varför, liksom, varför vill du behålla det? Men lite så.
Mm.
Och det slutar med att men hon tar av vigselringen såklart. Anta att det blir väldigt men ett ganska stort ståhej.
Ståhej.
Om man ska säga.
Ja.
Och han stryper henne. Han sätter sig liksom gränsla över henne och stryper henne.
Usch.
Ja.
Var det barnen när det hände?
Barnen är i huset. Och tänk så traumatiskt. Jag tror de låg och sov.
Mm. Stackars barn.
Så de vaknar ju såklart.
Ja.
Och de ser vad han har gjort med deras mamma. Och alltså, det går inte att föreställa sig.
Nej fan. Så stackars var, tjejer.
Ja. Och jag tror han säger att de så här frågar så här, hur mår mamma? Mår inte mamma bra? Eller så här. Alltså det är så sorgligt att höra. Och då, det är då han bestämmer sig för att köra iväg henne och barnen till sitt, men där han jobbar i det här oljeföretaget. För det är en ganska stor plats. Stora oljetankar. Det är mitt i Colorado så det är typ lite ökad känsla. Typ. Ja. Det är så sant och sånt. Och han lastar då på Shannon först. I den här trucken. Då, som den här övervakningskameran visar. När han lastar på någonting.
Gud vad obehagligt.
Ja.
Alltså att han lastar på ett lik liksom. Ja. Och det fångades upp på film.
Ja.
I princip.
Det är så...
Men levde barnen då?
Barnen levde där. Och det var då de här skuggorna som syntes.
Mm.
I kameran.
Mm.
Då har de kommit på att det här är... Här är barnen. För de,
hur gamla var de där?
De är...
De såg ut att vara väldigt små.
De är väldigt små.
Under 6 i alla fall.
Ja, jag tror det. Jag ska kolla upp här lite fort.
Jag kollar upp hur gamla de är, för det är intressant att veta vilka ålder de
är. Hon är född 2015.
Så hon var 3.
Och Bella tror jag var 5.
Bella var äldst.
Ja, ja. Precis. Ja.
Så han lastade på dem?
Han lastade på Shanann, satte barnen i baksätet och körde iväg. Och här så... Det här är ju ganska obehagligt, för han beskriver i detalj vad han gör med barnen sen och vad de liksom, vad deras sista ord är.
Mm.
Och det är väl så här, det går inte att inte gråta.
Nej.
Det är så vidrigt. Men han gräver ner Shanann i en grop, kan man säga.
Ja.
En bit bort. Kommer tillbaka, tar ut, nu ska vi se vilken som var först. Bella.
Ja, tror
den, jag, den äldsta tror jag var först. Och tar filten och stryper henne också.
Nej, och då sätter han den så här över huvudet på henne och stryper henne.
Ja. Medan Celeste är där. Och när han är klar med Bella så vet du vad hon säger då?
Nej.
Ska du göra likadant som du gjorde med Bella?
Nej.
Mot mig?
Nej.
Tänk att höra det. Från
hur kan han liksom
dotter
göra det sen?
Ja, alltså ett monster.
Alltså han måste ju varit så här i psykos typ.
Ja.
Annars kan man inte, hur kan man göra sånt?
Jag fattar inte.
Så han gjorde samma sak.
Han gjorde samma sak. Tar kropparna, pressar i dem i stora oljetankar. De som är verkligen stora. Så man måste klättra upp. Och det är ganska litet hål. Så att han har ju liksom tryckt ner dem. Verkligen så här, kämpat och trycka ner dem. För att de hittar sedan ett hårstrå på kanten. Alltså poliserna. Från en av dem.
Men,
Så där ligger då hans barn.
När hittas de kropparna?
De hittar. Det var några dagar efter.
Mm.
Om det var kanske typ 2-3 dagar efter. Alltså att han gripits.
Ja.
Så att det var inte jättelångt efter. För han berättade ju vart de låg.
Ja, det var så de hittade dem. Att han bara, de ligger där. Men gud.
Ja. Så att det är inte ett jättemysigt fall det här. Det har berört mig ganska mycket.
Ja, men det är ju... Jag hade faktiskt ingen aning om hur de dog fram tills nu. Jag visste bara att han hade dödat dem. Men att man kan göra så. Med små... Alltså... Med sin fru och sina barn. Alltså när det är... Det är så själviskt. Det, är så, det känns som att han ville ta den lätta vägen ut. Han ville inte skilja sig. Han ville bara döda dem. Och få det gjort liksom. Och sen trodde han att han skulle komma undan med det. Men han är så fruktansvärt dålig lögnare. Och liksom det syntes ju på honom att han hade gjort någonting.
Ja, han såg ju så skyldig ut.
Ja, dels det här, du vet, när jag har också sett den här filmen. När han går ur bilen så jättelångsamt. Och typ går och sträcker sig efter någonting i bakluckan först. Och sen kommer han till polisen och bara, hej Chris. Och sen så går han in och genom garaget. Så tar det typ en minut innan han kommer till dörren.
Det är så här, vad kan han ha gjort där inne då, den här minuten?
Ja, exakt. Han kunde ha gått och städat undan bevis, allting liksom.
Precis.
Kanske... Vem vet, det kanske var blod liksom, från Shanann eller någonting. Och liksom, han stadade bort det och sen kan man öppna. Och sen just när han var så nervös. Alltså, man ser ju på filmen typ, till exempel att Nicole är jättenervös för sin väns skull. Hon går ju runt och retar. Och så här, medan Chris står typ bara där och bara så här, liksom, är jättenervös och bara vet inte vad han ska göra.
Precis, och där ett tag när de är på övervåningen. När de hittar den här ringen och allt det där.
Just
då står ju han med telefonen.
Mm.
Och bara det är ett tecken så här, att han... Han liksom gräver ner sig i alltså någonting typ. Liksom.
Ah.
Jag tror han typ smsar eller någonting sånt där. Alltså vilken orolig man står och smsar när ens fru och barn är borta. Alltså det säger sig självt. Alltså.
Men han, är ju, han måste ju ha jättelågt IQ. För vem som helst, om man nu skulle vilja mörda någon.
Mm.
Så förstår man ju det bästa sättet att... Alltså, täcka över ett mord. Det är ju faktiskt spela som att man inte har någonting med att göra. Ja. Om man spelar skyldig, det är väl klart som fan att folk tror att man är skyldig.
Ja, men det är klart.
Så att,
alltså, han gjorde det väldigt lätt för polisen.
Han gjorde det väldigt lätt för polisen. Mm. Speciellt när de filmade. Han visste ju inte det säkert.
Nej.
Men liksom, bara när man är i närheten av en polis, de är ju liksom utbildade i det där.
Ja, ja.
Liksom, de ser ju det där.
Mm.
Att man håller på i så här nervösa grejer. Så att, fan.
Mm. Usch.
Det är i alla fall bra för polisen att han gjorde så. För det då löstes det. För att känna hans skull.
Verkligen.
Men just det också att hon är gravid när det händer.
Mm. Så han dömdes ju också för det mordet. Så det blev fyra mord.
Ja, men det är bra.
Det är skitbra.
För hur gammal var barnet? Det kanske man inte vet.
Ungefär, jag tror typ 3 månader.
Ja, det är ändå ganska länge.
Ja.
Hur många veckor är det? 12 veckor typ.
Ja.
Ja.
Inte jättegammal, men ändå liksom, alltså det var ett barn liksom.
Ja.
Men det är ju jättemånga som spekulerar om vad motivet är. Liksom, varför gör, alltså en vanlig familjefar, vem är det som är, varför gör man det?
Precis, för det verkar ju inte som att någon av hans vänner trodde att han skulle kunna göra något sånt här.
Nej, alltså ingen var ju, alltså såhär, va? Vadå, Chris, kan vi inte ha gjort det här?
Mm, precis.
Det är såhär, va?
Nej, det låter ju nästan lite såhär förutsägbart eller för perfekt för att vara sant, typ att det är så här att en pappa dödar sin familj.
Mm.
Jag vet, det känns bara som att det är för sjukt för att vara sant.
Mm.
Att man skulle kunna göra så. Det är en grej tycker jag om någon mördar liksom, om det skulle brytas in någon och mörda hans liksom, barn och fru. Mm. Det skulle ju var så en främling som hade gjort någonting sånt. Men att man gör det mot sin egna familj. Det är liksom. Och just när han sitter i förhör så sitter han ju och gråter också. Ah. Och berättar det. Eller hur? Han är ju inte så stenkall och bara.
Nej.
Nej.
Man märker ju att han har någon typ av ånger.
Ja. Ah.
Och han känner alltså. Och man känner sig skyldig. Alltså, att han vet att han har gjort fel.
Liksom,
på något sätt. Men det gör honom absolut inte typ rätten att sitta och så här. Åh, jag saknar dem så mycket. Alltså det.
Nej, gud nej.
Nej. Och vilket han säger. Alltså, åh, jag hör Bellas röst i mitt huvud varje dag. Jag har en bild av dem. Liksom så här, det är så fult.
Ja.
Det är så fult.
Alltså jag tror det kan vara två alltså det finns två olika liksom grejer man kan förklara här med.
Mm.
Antingen så är han ju bara sjukt dum. Och blev kanske manipulerad av den här älskarinnan han hade.
Mm.
För att hon typ såhär bara, men vi måste kunna vara tillsammans. Gör vad som helst för att vi ska vara tillsammans. Och om inte Shanann ville skilja sig så bara, ja, då mördde jag henne. Eller så är det bara för att han är ju som en vanlig seriemördare. Han har inget, alltså han har inget konsekvenstänk, han har ingen empati. Och han bara tyckte att, ja, men jag kan inte gå igenom en skilsmässa. Och det där när han sitter och gråter att det bara är skådespeleri.
Mm.
För det är inte så svårt att fejkgråta.
Nej, det är det verkligen inte.
Speciellt inte om man är en psykopat.
Nej.
Så.
Det är därför det är så svårt att klura ut honom.
Mm.
Man vet liksom inte vad man har. Alltså är han bara en jävla dum jävel liksom, som bara tror att ja, men om jag mördar dem kanske det blir lättare då. Att han bara inte kan alltså, tänka på konsekvenserna av det.
Ja, han kommer hamna i en fängelse resten av livet.
Ja.
Alltså, han kommer ändå inte kunna vara med i koll.
Nej, men precis.
Så jag menar, va? Ja. Alltså, och vem vill ha det på samvetet?
Ja, men exakt.
Att man har gjort något sånt. Det är lättare att bara skilja sig. En skilsmässa är inte svårt.
Men liksom
eller är svårt, men
ja.
Man dödar inte någon. Alltså,
nej. Hans tankegångar gick liksom inte den vägen.
Nej.
Att så här, skilsmässa, ja men det är en hel process och men det är lite jobbigt. Det går ju fort bara man så här gör sig av med dem.
Men du sa ju någonting innan om det här med att Shanann typ hade sagt till någon vän eller smsat att hon inte var så lycklig, eller hur?
Ja, men precis. Mm. Det har kommit fram. När hon smsade med en vän och sa att någonting är liksom fel med Chris. Han vägrar hålla om henne och jag tror det var något sms hon skrev såhär. Jag försökte ta hans hand men då ryckte han bort den. Och han ville inte ligga med henne. Vilket hon gjorde henne jätteledsen. För att alltså, jag menar,
ja.
Alla de här ömhetsgrejerna. Han var iskall. mot henne.
Mm.
Så att hon märkte att någonting var fel, men hon visste inte vad.
Nej, det är klart.
Och hon trodde ju det var något fel på henne. Liksom, vad ska jag göra? Hon var jättedesperat och trodde det var alltså, någonting hon hade gjort. Så.
Stackaren.
Ja.
Men det var väl antagligen för att han var så distraherad med den andra tjejen.
Kan vara, absolut.
Liksom, att ja. För det är ju ganska... Även om man inte mördar sin familj så tror jag att de männen som liksom är otrogna, det är för att de har tappat intresset av sin egen fru.
Ja.
Liksom. Och det är så här... Jag fattar inte hur man kan göra något så. Speciellt när man har barn. Hur man kan vara otrogen. Och liksom välja någon annan framför. För man har ju en gång skaffat barn med den här personen.
Mm.
Då älskar man ju personen. Så att hur kan man liksom bara ignorera all den historiken och bara gå och vara otrogen? Mm. Det förstår jag inte.
Nej, jag fattar inte.
Och det är så själviskt. Man väldigt. Tänker ju bara med snoppen. Liksom. Om man gör sånt. Det är så sjukt.
De hade ändå känt varandra i 8 år. Det är väldigt
8 år. Alltså. Fy fan, hur länge hade de varit gifta?
Så. Ja, de gifte sig 2013.
Så de gifte sig 10 år efter de träffades.
Ja.
Mm.
Det är så här, men alltså det är ju ganska normalt.
Ja, det
alltså,
är
hela den här grejen.
Och så allting var ju nervöst. Allting var ju normalt liksom.
Ja, ja. Alltså utifrån så var det ju... Nu är det ett flygplan här även om ni hör den.
Ja, precis. De är högljudda här.
Nej, men utifrån så ser de ju ut som den perfekta familjen.
Ja.
Men, och det såg man ju liksom med hennes livestreams.
Mm.
Alltså man skulle ju aldrig kunna tänka sig att den där mannen som är med där, som hon säger så alltså, fina saker om, oh, Chris är det bästa som har hänt mig, hon säger hon flera gånger, att han ska kunna bara ta livet av henne. Alltså det går inte att fatta.
Men det där kan också vara det, så här, våld mot kvinnor till exempel, vem vet, han kanske var våldsam mot henne och hon inte, för att hon förnekade det.
Ja.
För det finns jättemycket, du vet, fall med sån där våld i hemmet. Att kvinnan blir så manipulerad av killen. Att hon tror liksom att, jo men han måste ju slå mig om jag har fel. För det är enda sättet jag lär mig på. Alltså att de blir så manipulerade och tror det. Så hon kanske, han kanske slog henne eller var våldsam. Och hon liksom gick med på det.
Mm, man vet
typ så här, hon var så manipulerad av honom så att hon förstod inte att det var fel. Och det kan ju... Men också om barnen liksom, barn är ju väldigt uppmärksamma mer än vad man tror.
Mm.
Att de kanske också förstår vad som händer liksom, men de gjorde ingenting åt det för att de är barn liksom. Så att de kanske förstod vad som hände. Ja. Att det hon ville bara liksom vara en fasad utåt att allt är så bra och egentligen så var det kanske inte så bra.
Mm.
För att jag tror att man har otroligt svårt om man inte är typ högintelligent att dölja ett sånt våldsamt beteende.
Ja.
Så jag tror inte att han döljer det så bra.
Nej.
Om inte en kamera var på. Liksom.
Precis. Det, alltså, det ligger säkert något i det du säger. Mm. Alltså, man vet ju inte hur mycket hon visade. Alltså i de här livestreamen.
Nej.
Alltså det är ganska omöjligt. Man tror sig veta alltså hela sanningen när man ser.
Mm.
Men alltså det behöver ju absolut inte vara så.
Nej, nej, nej. Det kan ju vara 100 olika förklaringar till varför det blev sådär.
Ja.
Men det är ju... Okej, vet du någonting om vad han har dömts för och hur det ser ut? Sitter i fängelse nu, va?
Han sitter i fängelse.
Mm.
Vi kan kolla upp exakt vad han är dömd för. För det var ganska många.
Mm. Jo, det är ju 4 liksom olika mord.
Precis, och sen var det... En dom var brott mot gifterlagen.
Ja,
att han har liksom flyttat på... kropparna och gjorde det han gjorde.
Ja, och sen var det också väl det här dels att han mord mot barn i Hårdö. Och sen måste ju vara det här med belagt mord, att han har faktiskt planerat det liksom.
Precis, han har ju gjort det. Det var inte...
För då är det typ spontant. Jag menar, first degree homicide eller något sånt där.
Ja, men precis. Nu ska vi se, vi tar upp den här.
Ja, det är USA också. USA har ju så grova straff.
Ja.
Det är liksom 227 år typ.
Ja, men precis. Och det är det de har. Nu ska vi se.
Ska vi se.
5 counts of first degree murder.
Ja.
unlawful termination of a pregnancy.
Mm.
And 3 counts of tampering with a deceased human body.
Ja, det är giftefriden.
Precis, exakt.
Och sen
5 life sentences without the possibility of parole plus 48 years.
Så det är alltså på svenska alltså 5 livstids alltså livstider utan chans att komma ut liksom, utan chansen att bli, vad heter det? Paroled.
Ja, men gud, vad heter det? Paroled, man glömmer alltid bort det.
Ja, alltså kan inte svenska. Men alltså när man kan få möjlighet att komma ut under bevakning.
Typ. Ja, men exakt. Ja. Och sen plus 48 år på det. Alltså fatta, alltså, han kommer.
Det är så grov. Det är så jag tycker konstigt. Det är jättebra dock.
Skitbra, han kommer ju ruttna där inne.
Ja, han får dö där inne. Ja. Det gör inte mig någonting. Han är ju liksom bara 34 år gammal också. Så det är, han kommer sitta där länge. Liksom. Om inte någon dödar honom i fängelse på grund av vad han har gjort.
Det kan ju det hända, det är inte alls ovanligt.
Nej, med tanke på att det är barn inblandat. Liksom. Mm.
Och visst är det så, när det är, för jag vet att pedofiler som där oftast är väldigt utsatta i fängelser. Att
ja, det är jättemånga pedofiler, ja, som blir mördade och sånt där.
Det är just när det är barn.
De får ju typ isolera dem för att de inte, speciellt när de blir dömda till mord och sånt där. För att när man sitter på death row, det tycker jag vi ska göra ett avsnitt om, så här, bara prata om typ dödscellerna i USA.
Det skulle vara intressant.
För att när man blir dömd till det, då har de ju en väldigt separat för att man inte någon annan ska kunna döda den. Mm. För att de vill ju liksom att personen ska leva fram tills den ska bli dödad. Liksom.
Mm.
Så att de ser till också, de har ju dem under övervakning 24-7 för att de inte ska begå självmord och sånt där. För att de vill inte att de ska döda sig själva innan de dör.
Nej, liksom. De ska ju få lida lite.
Precis. Så att, men i North Carolina tror jag inte att det är lagligt och med dödsstraff. Annars tror jag att han hade fått det faktiskt.
Men nu är det ju i Colorado. Nej, jag vet inte vart han sitter någonstans. Men det kan säkert vara så i Colorado också.
Ja, jag tror det. Eller, var ligger Colorado i USA?
Ja, var ligger det nu?
Det måste vara
det är södra. Det är södra.
Så det kanske är lagligt då, för det är många där som är lagliga. Ju mer norrut man kommer, desto mindre dödsstraff är det, har jag för mig.
Det låter
så att jag logiskt. Tror det.
Var sitter människan?
Ja, man undrar ju. Please sentences.
Nu ska jag se. Dodge Correctional Institution.
Maximum Security Prison.
Yes, i Wisconsin.
Ja.
Där sitter han.
Det vore intressant att veta. Jag ska bara söka upp det.
Mm.
Stater med dödsstraff USA. För att veta bara vilka 31 av 50. Det är ganska många.
Det är många.
Det hade jag ingen aning.
Och då är det giftinjektioner.
Precis, det är det vanligaste. Sen är det ju fortfarande jag tror en stat så är det hängning fortfarande lagligt.
Mm-hmm.
Och sen elektriska stolen.
Ja, den ja. Usch, den är obehaglig.
Mm, det är ju det nästa mördare blev dömd till.
Mm.
Som vi ska prata om. Nu ska vi se vilka stater det är. Här är det. Kolla om det är
North Carolina.
North Carolina, är det lagligt då? Ja. Sedan 19... Ska vi se.
Ja. Colorado.
En sedan 1976.
Mm.
Så det var inte många.
Nej.
Du ser, de som är mest i Texas och Virginia.
Mm.
Oklahoma. Alltså de mest södra staterna, eller vad man ska säga.
Ja.
Så att sen börjar det gå bara ner. Och sen är det så här 3. Så det är sjukt många stater.
Ja.
Där det är fortfarande lagligt. Liksom. Så att
det är ganska galet sjukt. Alltså.
Mm.
Galet.
Nej, men ska vi gå vidare kanske?
Vi går vidare.
Ja, till nästa fall.
Det är ju ganska mycket att ta upp där också.
Precis. Så att nästa fall är ju någon som är otroligt ökänd jämfört med Chris Watts. Så, nästa fall är någon som är otroligt ökänd och kanske lite väl pratar om. Men jag tycker att han är en otroligt spännande person, även om han är ju helt sjuk i huvudet. Men Ted Bundy i alla fall. Du vet vem Ted Bundy är, eller hur?
Det vet jag.
Ja, du vet ganska väl vem Ted Bundy är, tror jag.
Kan jag säga.
För att han i alla fall, han föddes den 24 november 1946 i Burlington, Vermont, USA. Och när han föddes så hade han faktiskt ett annat namn. Så han hette inte Bundy efternamn, utan han hette Cowell som sin mamma. Så han hette Theodore Robert Cowell. Och han bodde med sin mamma Eleanor Louise Cowell i början. Och hans pappas identitet är okänd. Man vet alltså inte vem han är. Så Ted vet inte vem han är, tror jag heller. Dock finns det väldigt mycket misstankar runt Teds morfar Samuel Cowell. Alltså Eleanors mamma. Att han var otroligt aggressiv. Detta är något som Ted har förnekat dock. Men det är vad man tror. Och sen fanns det... Just runt Teds familj så fanns det väldigt mycket spekulationer hur liksom sammansättningen såg ut, eftersom att han inte hade någon pappa. Och då trodde många att Samuel, alltså Eleanors mamma, eller pappa, var Teds riktiga pappa. Att han alltså hade överfallit sin dotter, hon har blivit gravid med Ted. Så att de... för att undvika de här misstankarna så sa de att Eleanor var Teds stora syster och Samuel var faktiskt Teds pappa. Ja. Så att det var lite ologiskt hur, liksom, hur det såg ut och sånt där. Så att, men i alla fall, så hela sin uppväxt så trodde Ted att Samuel var sin pappa och han avgudade Samuel, liksom, trots hans väldigt aggressiva beteende. Och när Ted fick reda på liksom hur det verkligen såg ut, det vet man inte riktigt. Antingen var det när han gick i high school eller under 1969 efter sitt uppbrott från sin första kärlek, eller sin första riktiga kärlek. Under sina första 5 år i livet så bodde Ted i Philadelphia, Pennsylvania. Men det flyttade snart till...
Pennsylvania, förlåt.
Det heter inte så, eller hur?
Pennsylvania.
Pennsylvania. Pennsylvania.
Det svenska.
Precis, jag försvenskade det lite grann. Men då flyttade de snart till Tacoma i Washington, norra USA. Ted hette från början Cowell, ja, det sa jag ju förut. Han bytte namn efter att Eleanor gifte sig 1951 med en man som heter Johnny Culpepper Bundy. Och det var så han fick sitt ökända namn. Och personlighetsmässigt då, det är nog ganska många som vet vem Ted Bundy är och hur han var. För att det är hans, jag tror att det som är mest känd med honom är liksom hans beteende och hur han var liksom. Och han var otroligt smart, han hade ett IQ på hela 124, vilket räknas liksom inom kategorin överintelligens. Och han ska ha beskrivits som av gamla klasskamrater, hans kompisar och sånt där som ungdom, som att han var väldigt blyg och inåtvänd och han hade ganska svårt att förstå socialt samspel och var väldigt, ja, väldigt inåtdragen, var hemma mycket och sånt där. Han kunde ge ett sken av att vara populär, men i själva verket förstod han inte sig på andra människor överhuvudtaget. Och Ted var ju också väldigt mån om att folk skulle tro att han förstod sig på människor. Så han sa ofta så här, men jag var populär, jag spelade i fotbollslaget, jag var så här, jag var det här, jag var bäst i hela världen. Typ lite så pratade han alltid som sig själv, som att han tror att han var den snyggaste, bästa i hela världen. Typ. Så att han har ju fått liksom efteråt blivit diagnostiserad med så här narcissism, att han var väldigt narcissistisk och sånt där. En narcissistisk psykopat helt enkelt. Och när Ted var ung så, det som gjorde också att han fick sån dålig syn på kvinnor som han hade och sånt våldsamt sinne, det var ju dels att han tog efter sin morfar, men också att han kollade på väldigt mycket våldsam porr. Och det erkänner han i en sista intervju som han gjorde med Dr. James Dobson, alltså bara några timmar innan han skulle avrättas. Vi kollade ju på den nu innan vi spelade in här. Så den finns att hitta på YouTube. Den heter helt enkelt Ted Bundy's Last Interview. Och nu om man går till Teds mord. Han erkände hela 30 mord som han begick. Men man tror att siffran ligger någonstans mellan 30 och 100 mord. Så att inom staterna Idaho, Colorado och vad var det mer? Utah också. Så att han flyttade på sig väldigt mycket. Just det, också även i Florida, Washington och Oregon. Så att,
just det, det var i Washington, för det var i Seattle.
Precis, Seattle. För att han studerade på universitetet. Han fick ett stipendium på grund av att han var så smart. Och då flyttade han först till University of Pagan Sound. Så gick han där. Och sen så tröttnade han lite på det. Han började där 1965 var det. Och sen så tröttnade han lite på det. Så då flyttade han till University of Washington i Seattle. Och sen så avslutade han sin journalistikutbildning där 1972. Så att han studerade både psykologi och journalistik. Så han hade ju en väldigt bra koll på liksom dels hur lagstiftningarna ser ut, hur lagen ser ut. Och hur psykologin bakom människor såg ut. Så jag tror att han hade stenkoll egentligen på hur han funkade och hur saker funkade. Så han förstod nästan lite hur han skulle komma undan lagsystemet. Hur han skulle kunna komma undan poliserna. För att det tog väldigt lång tid innan han blev dömd för någonting. Eller innan de liksom ens misstänkte honom. Och det är olika också när man tror att han började mörda folk.
Mm.
För att någon säger att han mördade... det finns någon som tror att han mördade första gången 1961. För att då var det en liten flicka eller någon flicka som blev dödad. Och då tror liksom man i efterhand att man kan... Att hon dog på ett liknande sätt så att Ted gjorde det. Men enligt honom själv så började han ju under 1974, liksom mellan 1974 och 1978. Så under den tiden ska han ha dödat 30 personer då, på olika sätt.
Vilka var de första morden där 1974?
De första morden som han begick, det var ju här, det finns så himla mycket att prata om här. Men hans första mord, ska vi se. Precis. Det är den första flickan som man tror att han mördade. Hon hette Anne-Marie Burr. Och det var en 8-årig flicka från Tacoma. Mm. Så det var istället som han flyttade på. Mm. Precis, det var 1961.
Och då var han
14 år gammal. Och han har alltid förnekat det mordet. Men han har ju förnekat massa mord. Mm. Så att man tror ju fortfarande att han gjorde det här.
Mm.
Och hans första mord var två kvinnor. Nu ska vi se vad de hette då. Det är så mycket. Det är så mycket.
Mycket text här. Svårt att hålla reda på alla stackars människor.
Ja, alltså det är alldeles många liksom. Det. Ja, precis. Den första flickan som försvann. Hon försvann från The Evergreen State College. Som var liksom ett område där i Washington som hon gick på. Hon var 19 år då. Och han kidnappade och mördade henne. Och hon var på väg till en jazzkonsert när hon försvann. Hon försvann den 12 maj 1974. Och sen också kort efter det så försvann en flicka vid namn Susan Rancourt från Central Washington State College. Så hon försvann också runt campus. Och det här är ju väldigt såhär hur han mördar de här första kvinnorna. Det är ganska ökänt, för det har också varit med i en film. Har du sett Silence of the Lambs?
Ja.
Du vet när han kidnappar den här kvinnan som han lägger i bunkern.
Mm.
Alltså han är baserad, Buffalo Bill är baserad på tre olika mördare.
Mm.
Dels är han baserad på Ted Bundy, för att han kidnappade folk på det där sättet som han gjorde
med bilen
och han hade gipsad arm. Det var precis så att Ted Bundy gjorde. Han satte på ett låtsasgips och så låtsades han inte att han inte kunde få upp saker i sin bil, och så frågade han folk om de kunde hjälpa till. Och när de inte såg så typ slog han dem i huvudet och sen stoppade in dem i bilen och körde iväg.
Mm.
Och sen så sättet han mördade dem på var nästan alltid att han kidnappade dem, strypte dem och sen våldtog dem. Liksom, så att han begick ju väldigt mycket
nekrofili. Han var nekrofil,
precis. Han våldtog även dem medan han höll på med dem. Liksom, så att han gjorde det på ganska många olika sätt. Och hur man vet det här också, det är ju för att två kvinnliga college-studenter berättade att de hade mött honom. Med alltså en man med gipsad arm. En gång på natten och en natt några gånger innan. Och att han bad dem hjälpa honom låsa in, eller lasta in en samling böcker i hans Volkswagen-bubbla. Han hade en liten grå Volkswagen-bubbla som var otroligt populär på den här tiden. Mm. Så då hade alla en sån bil. Och han hade den så här i en mörkgrå färg typ. Eller ja, grå färg kan man säga.
Mm.
Sen nästa person som försvann var Kathy Parks. Som såg senast den 16 maj 1974 vid Oregon State University. Du ser ett mönster.
Man ser ett mönster, ja.
Och också har jag hört i Ted Bundy tapes att han också frågade väldigt många om de ville ha skjuts till skolan. Så att de var på väg från campus till skolan. Och då så stannade han bilen och bara, vill du ha skjuts? Jag kan skjutsa dig till skolan. Liksom, det är bara där borta. Och sen när de inte märkte så skjuts, körde han iväg dem. Liksom, någon annanstans. Och de hade ingenstans att säga... säga någonting. Och det är ju också en kvinna som var med på Dr. Phil's show som hade blivit kidnappad av honom. För då hade hon ju just det. Hon hade varit på väg till skolan och sen så var det någon som stannade och frågade, vill du ha skjuts? Hon hoppade in i bilen och sen märkte hon ganska snabbt att han var liksom, han körde bort. Han körde åt andra hållet än vad liksom universitetet låg och hon bara, ska du inte köra mig till skolan? Och han bara, hej, jag tar en omväg. Liksom. Och sen stannade han bilen, tittade på henne och sa, jag ska döda dig.
Liksom. Oh my god.
Och sen lastade han ut henne i bilen, våldtog henne och höll på att strypa henne. Men på något sätt så lyckades hon ta sig undan och liksom slå iväg honom. Och så hon överlevde och liksom kunde berätta om det. Men hur de fick reda på att det var Ted Bundy. I den här Ted Bundy-tape så var det en ganska lång process att försöka ta reda på vem det var som har gjort de här morden. För att dels enligt vittnen så hade man ju sett en Volkswagen-bubbla i den färgen. Men det var ju svårt för att det var så många som hade den bubblan. Så det de började med att göra var att lista ut vilka har de här bubblorna i det här området. Och då fick de en lista på olika namn. Så då gick de igenom och försökte kolla. Och då, en av de personerna var ju Ted Bundy då. Och då kom jag ihåg att de... intervjuade honom, försökte få tag liksom på prata med honom och se vad han höll på de här nätterna, vad han gjorde och sånt där. Men han var ju extremt bra på att ljuga och han var jätte så här charmig och var väldigt hjälpsam. Liksom. Han försökte verkligen hjälpa poliserna. Bara, men gud, jag tycker det här är hemskt. Jag vet inte vad som har hänt. Liksom. Jag hjälper gärna till så mycket jag kan och sånt där. Så han försökte verkligen lura dem och tro att han inte var skyldig. Och det trodde de ju inte heller. De tänkte så här, hur kan en sån här snygg och trevlig charmig man göra något sånt här? Nej, det kan han inte. Så de släppte honom. Mm. Och han gick och gjorde fler. Begick fler mord. Och nästa mord var på Janice Ott och Denise Naslund i Lake Sammamish i State Park i Issaquah, Washington. De här är ganska kända. Jag har jättekonstiga namn. Men de här morden är ganska kända. Har du hört om de här namnen förut?
Eller? Ja, det var ju de som försvann från den här. Det var typ någon som, inte festival, men det var en massa folk där.
Exakt.
Det var sommar och det var...
Precis.
Hej och hå.
Precis. Mm. Och det här var liksom, det här var typ samma sak som hade hänt innan med det här med att lasta på. Men det här var också att han ville ha hjälp att lasta av sin segelbåt från den här bilen. Och... sen så kommer de här, en av de här tjejerna till bilen och upptäcker att det inte finns någon båt. Och blir hon lite misstänksam, kan jag förstå lite. Och det här har man också fått höra från massa andra kvinnor. Att de har sagt att de liksom har följt med honom dit och att när de, liksom, de kommer aldrig tillbaka igen. Så att, ja.
Men det var det så att... anledningen till varför de alltså kunde koppla Ted till Janice och Denise mord var för att någon hade väl sett en bil där och någon man med gipsad arm. Mm. Så kunde de peka ut honom sen. Visst var det så?
Precis.
Ja.
Och också att de släppte ju en teckning av personen som hade begått det här mordet. Allt, jag tänkte att vi kan lägga upp en bild på den teckningen också. För den finns på Google att hitta. Och sen ska vi lägga upp på Chris
och de andra.
Precis, och hans familj.
Mm.
Och sen ska vi lägga upp på Ted Bundy. Men jag tror nästan alla vet om Ted Bundy ändå. Men vi lägger upp det.
Ja.
Så att de släppte en skiss på det här. Och den var otroligt lik Ted. Och om du har sett den här Shockingly jag har inte hunnit
Extremely
se
Wicked, Shockingly Evil and
Vile.
Med Zac Efron som spelar Dead Bundy. Så i den här så är det liksom hans long time girlfriend som han träffade som såg att den liknade honom. Och typ ringde in som sa, men jag tror att det kan vara Ted. Liksom. Och då kom de på spår på honom. Och han blev ju arresterad. Första gången han blev arresterad.
Ganska modigt av henne att ringa in och säga, ah, jag tror det är min pojkvän ja, som precis. Begår de här morden.
Men hon var ju kanske lite misstänksam, kan jag tänka mig.
Mm.
För att det var liksom en kille som hade samma bil som han hade och liksom sådana här grejer. För allting det här sändes ju på nyheterna liksom. Så hon förstod att det var någonting konstigt. Och hon tänkte väl det är bättre att säga att det var han och sen var det inte han istället för att inte säga att det var han och sen var det inte han liksom.
Mm.
Men i alla fall, sen blev han ju arresterad för att de här morden liksom. De arresterade honom första gången, var det 1975 tror jag. Så arresterade de här första gången och liksom pratade med honom och försökte få reda på vad det var som hade hänt. Och ja precis, greps första gången 1975 i Granger, Utah. En förort till Salt Lake City. Salt Lake City är ju en känd ort för de här morden. För här gick ju massa mord liksom.
Mm.
Och när hans bil söktes igenom hittade man en skidmask. En annan skidmask gjort av strumpbyxor. Det var ett väldigt känt mordvapen för honom. Strypa folk med strumpbyxor.
Mm.
En kofot som han brukar använda för att slå dem i huvudet med. Handbojor, soppåsar, en isyxa och andra föremål som polisen trodde var inbrottsverktyg. Och här var också Bundy väldigt lugn och samlad. Han sa att han behövde masker för skidåkning. Och att han hade hittat bojorna i en container. Och här förstod man ju också att det fanns koppling med bilen igen. Och man liksom fann andra saker som var väldigt misstänksamt med Bundy. Och här fördes Bundy 1977 till Pitkin Countys tingsrätt i Aspen. För att få höra mer om mordet på en annan tjej som heter Carolyn Campbell. Som hade blivit mördad några år innan. Och här lyckades ju, här runt om lyckades Bundy fly första gången. Så han flydde från häktet och hittade en bil som han begav sig in till Aspen med. Och ja, Bundy var fri i 6 dagar innan han blev hittad igen, blev igenkänd av någon och sen togs till polisen. Så det här var första gången han rymde. Han rymde ju ganska många gånger från häktet. Tyvärr, jag vet inte hur han liksom...
Men den här gången i Aspen, var det då han hittade en stuga som han liksom slog läger i? Och sen typ bara, nej men... Och så kom det en storm och han visste inte om han skulle överleva. Så då typ gick han frivilligt ut.
Precis.
För att bli hittad.
Precis, så var det. Så det här var i Aspen. Sen så hamnade ju efter ett tag så hamnade Bundy, nu ska vi se här. Sen hamnade Bundy i Florida. För då hade han ju liksom flytt dit. Och sen så i Chicago så tog tog Bundy ett Amtrak train till Ann Arbor, Michigan. Där han tog in på UMCA och
YMCA,
vad sa jag? UMC, vad är U? alltså nej men här gud det här, alltså han gjorde så himla mycket konstiga grejer.
Galning.
Okej. Istället för att bara sitta och läsa här så tänker jag säga det som jag kommer ihåg. Han begick ännu fler mord här. Han då dödade de här två tjejerna, Lisa Levy och Margaret Bowman. Och sen så, sista gången i alla fall, han rymde en gång till. Och det var från liksom en rättegång, då rymde han med. Sen så blev han tagen igen. Och han hade ju, under den här tiden som han rymde så hade han ju brutit sig in i ett campus och dödat några tjejer. Han hade dödat två tjejer och sen skadat några till. Jag tror inte att de dog. Eller så var det så att han dödade 4. Jag tror att han dödade 2 stycken tjejer.
Jag tror han gav sig på 4 och så 2 överlevde.
Precis. För att han bröt sig in på ett campus mitt i natten. Och sen så gick han in i rummet. Och den ena tjejen tror jag att han slog ihjäl på något sätt. Och sen den andra tjejen så ströp han henne med ett par strumpbyxor. Så hårt så att hennes nacke bröts i princip. Och våldtog hennes lik. Innan han stack därifrån. Och sen blev han dömd en sista, eller sen blev han tagen en sista gång tror jag. För att det sista, det som gjorde att han hamnade i rättegång. Sen det sista mordet han utförde innan liksom han hamnade i fängelse för gott kan man säga. Det är mordet på en 12-åriga lilla flickan Kim Leach. Och det här tog ganska lång tid egentligen innan han erkände att han gjorde det här. Jag vet inte om han någonsin erkände det i och för sig. Han, just för att hon är så ung.
Mm.
Och det folk var ju så chockade att han... För de andra kvinnorna hade ju varit typ 19 år gamla. I princip. Och den här var den enda tjejen, förutom den första som hon trodde, 1961, som var så ung.
Mm.
Och de förstod inte riktigt hur han skulle kunna göra en sånt här. Men sen gick det till rättegång. Rättegången är ju väldigt ökänd. Den är också med i den här filmen med Zac Efron. Under hela processen. Liksom att han stod ju upp för sig själv som advokat. Liksom. Mm. Han blev ju utdelad en advokat av staten. Liksom. Och han blev ju fälld i Florida. Det var här allting skedde. Och i Florida under den här tiden så var ju dödsstraffet lagligt. Och han, i alla fall, under rättegången så... Just det här campuset hette Chi Omega. Det är ju så här ganska... Yeah.
Sorority.
Precis, sån här
studentförening,
yeah. Precis. Som i USA har de ju såna campus där liksom folk bor. Där de har olika såna namn, typ Chi Omega. Så att det blev känt som Chi Omega-morden typ. Och Chi Omega-rättegången. Och i den rättegången blev han också ställd inför rätta för mordet på Kimberly Leach.
Mm.
Och då han erkände ju alla de här 30 morden. Men man trodde att han begått mer. Men man kunde inte hitta bevis nog för att åtala någon för fler. Så att han blev ju åtalad för mellan 20-30 mord liksom. Det man hittade bevis för. Och det som skickade honom elektriska stolen. Det var ju helt enkelt Kimberly Leach-mordet. För att det var på en 12-årig flicka. Och då var det folk som liksom bara, nej men han ska dit, han ska dö. Liksom. Och rättegången var otroligt lång. Han blev ju dömd liksom till döden. Blev han ju dömd liksom 1988-1989. För han blev ju avrättad 1989.
Aha.
Så det tog otroligt lång tid. Oj. Mellan morden tills att han blev liksom dömd på riktigt. Så under de här åren så hände det ju jättemycket saker. Som jag inte har tid att gå in på nu. Men liksom, det är jättemycket saker. Och det var mycket olika bevis. Det var ju jättemånga olika företrädare för Bundy. För att han sparkade ju flera av dem också. Mm. Han blev liksom, till exempel, det var ju ett vittne. Som var en tjej som hade kommit undan Bundy. Som sitter där. Och det visar de ju i...
dokumentären?
Dokumentären, precis. För jag har flera minnen av det. Det är liksom, dels i den här filmen. Fiktionella filmen där de har ju tagit lite liksom, artistiska friheter kan man säga. Och sen också i dokumentären att han sitter och liksom... de sitter och förhör den här flickan. Och hon berättar typ så här. Ja, men jag såg honom, just det, ett vittne. Jag såg den här killen som såg ut som Ted Bundy. Han såg ut så här, bla bla bla. Hon beskrev honom. Och liksom, hon vägrade titta på Ted Bundy så hon tittade bort liksom. Och sen när hon bad honom att peka så finns mannen som du såg i den här salen. Hon bara, ja, han sitter där. Och så pekade hon på honom utan att liksom säga någonting. Och sen så kom ju Bundys liksom försvarsadvokat in. Och ställer ett par frågor som får det att verka som att den här tjejen ljuger. Liksom. Mm. Och det här är ganska sjukt för att han lyckades ju hjälpa Bundy. Liksom, med sin sak. Liksom, att hon inte var riktigt säker på vem det var i princip. Och Ted Bundy, så fort den här försvarsadvokaten sätter sig bredvid Ted Bundy. Och liksom bara, ja, men jag hjälpte ju dig nu. Så sparkar Ted Bundy honom. Bara, nej, du ska ut härifrån. Jag vill inte ha dig. Liksom. Så att, och man är så här chockad. Va? Okej. Okay. Men han ville ju försvara sig själv. Så att resten av rättegången försvarade han sig själv. I princip. Så han stod där och bara, tror ni att jag är en mördare? Tror ni att jag är en mördare? Och under den här rättegången så blir han ju väldigt hetsig också ibland. Och han blir otroligt känslosam. Och han blev ju, det finns ju också en väldigt känd grej med en av kvinnorna som han träffade långt alltså under tiden de här morden hände, så träffade han ju en kvinna som han var vän med, i princip att han jobbade med. Och sen under rättegången så är hon den enda som tror på Ted Bundy, att han är att han är oskyldig.
Mm-hmm.
Så hon är med i rättegångarna och liksom är där för hans skull och typ finns för honom. Och precis under en rättegång, under rättegångens gång, så hon frågar ut henne som vittne, så hon sitter i vittnesstolen, han frågar ut henne som advokat om liksom, tror att jag är kapabel att mörda i princip. Och sen mitt i allting så bara stannar han och bara, vill du gifta mig med mig? Och friar till henne i rättegången. Och eftersom att en domare är där, så om hon säger ja, så är de ju lagligt gifta.
What?
Så de gifter sig liksom under rättegången. Oh, och sen bara några år senare så blir han dömd till döden.
Mm.
Och hon blir också gravid under den här gången. För att de låter dem ha så här äktenskapliga besök, kan man säga. Så att hon blir gravid och hon föder ju ett barn sen som är Ted Bundys biologiska barn. Ja, men det är efter att han har blivit dödad då. Och sen blir han dömd och han avrättas. Nu ska vi se exakta datumet här. Klockan 07.06 i lokal tid den 24 januari 1989 avrättades Ted Bundy i elektriska stolen i Florida State Prison i Stark, Florida. Och hans sista ord var: jag vill att ni säger till min familj och mina vänner att jag älskar dem. Sedan slog strömmen på i knappt 2 minuter. Han dödsförklarades 07.16. Och flera hundratals personer samlades utanför fängelset. Och har liksom skyltar där de säger kill him. Och typ så här, ja men alltså, hemska saker om honom. För alla hatade honom i princip. Och när de fick reda på att han var död, liksom fick signalen om att han var död, då jublade alla och var jätteglada och bara, hade värsta festen utanför och liksom drack öl och festade i princip.
Gud vad sjukt alltså.
Ja, för att de var så glada att han hade blivit dömd äntligen. Det har tagit så många år för upprättelse för Gud. De här morden.
Mm.
Och den här intervjun som han har i bara några timmar innan han dör tillsammans, eller med den här James-doktorn, den finns ju hitta på YouTube. Den är ju liksom, den heter The Last Interview. Den är otroligt intressant, jag har kollat på den massa gånger.
Mm.
Han sitter ju så här helt kolugn och börjar förklara allting som har hänt, allting han har gjort, och liksom utan att röra en min i princip. Han bara sitter där och bara, ja, det här har jag gjort, det här har jag gjort. Jag gjorde så här. Men, och han säger att han vill inte skylla det på sin familj, för att han har haft en jätteperfekt uppväxt, säger han. Han skyller bara på sig själv och på porr.
Ja, för det var ju porren som gjorde så att...
Ja, men liksom, man har väl ändå ett val att liksom inte begå sån här mod. Liksom. För han var ju högintelligent. Jag tror att många seriemördare är väldigt högintelligenta. I alla fall sådana som inte blir fångade fort.
Definitivt, liksom. Ja.
Men Ted Bundy är ju liksom... Jag vet inte, det är ett spännande fall. Och det är liksom... Det är så himla många fler offer som jag inte har nämnt.
Mm.
Och jag tycker egentligen inte... Det är klart att han är ju en seriemördare. Men det som är spännande med det här liksom, det är ju... Det är egentligen inte liksom hur... Eller vilka han dödade. Det är ju klart att det är viktigt att komma ihåg de här stackars flickorna som dog. Men att polis... Alltså, det som är mest talat med det här fallet är ju att polisen så länge inte trodde det var han. På grund av att han var charmig. Han var... snygg.
Mm.
Att han var liksom såhär, det här är ingen seriemördare. Han är ju...
Nej, men han är ju jättefin ju.
Han är jättefin. Han ser ut som en familjeman. Och alla uppfattade honom som det. Det var ingen som sa att han hade någon slags konstig beteende. Alla tyckte ju såhär, men Ted Bundy är ju supertrevlig. Liksom. Han är ju kanske lite konstig, men han är ju trevlig. Liksom.
Mm. Att det skulle vara en anledning till, men, nej, men då är inte han vår mördare liksom.
Nej, precis.
Bara för att han är trevlig.
Nej, precis, han är snygg.
Ja, han är snygg.
Den är den.
Så han är snygg, då kan inte han vara mördare.
Nej, det kommer ju senare se den här Shockingly, den här med Zac Efron. Att det var ju många som var med på rättegångarna, så här unga tjejer, för att de tyckte att han var så snygg.
Wow.
Och de trodde ju att han var oskyldig. Som satt där och bara, åh, det är Bundy, typ, åh, så här.
Fy fan vad sjukt det är.
Ja, han hade liksom en fangirl club i princip.
Alltså en dömd mördare ska ha fans. Det var väl typ samma sak med typ Charles Manson och
Ja.
Det finns säkert flera. Men alltså, att det... de har fans, du tycker är så äckligt.
Det är folk som liksom verkligen inte tror att de skulle kunna göra något sånt
där. Men precis.
Som tror att de är oskyldiga.
Så att... du vet ingenting, du sitter och försvarar en mördare.
Ja, precis. Och det är också en grej som jag tycker är så sjukt med de här grejerna, att han liksom... När man sitter och kollar på han som bara sitter och pratar om den här morden, så är han så lugn och samlad. Tänk dig bara att han kan vara så där aggressiv och våldsam och liksom sitta över dig och strypa ihjäl dig. Liksom, utan något samvete överhuvudtaget. Det är liksom väldigt få som har sagt liksom efteråt att han, det verkar som att han ångrade sig.
Mm.
För han förnekade ju allting hela tiden. Han förnekade, han liksom blev arg på folk som anklagade honom. För han bara, jag kan inte göra sånt där. Han sitter ju en intervju, och just det, en grej också som han gjorde, att varje gång han blev häktad så hade han ju förändrat sitt utseende ganska drastiskt. Han hade väldigt mycket skägg och sånt där.
Mm.
Så att efter han blivit anklagad så hade han väldigt mycket skägg och sånt där, så att de inte skulle kunna peka ut honom lika lätt. För han skulle inte vara likadan ut. Han växte ut sitt hår och såna där saker, så att de inte skulle kunna... Nej, men det där är ju inte han. Han hade annat hår. Han såg annorlunda ut liksom.
Mm.
Så han förändrade sitt utseende ganska drastiskt för att liksom kunna undvika polisen. Att de ser att det är han.
Mm.
Och att vittnena ska kunna peka ut honom. Så han var ju smart. Liksom. Och lyckades komma förbi allt det där. På något jäkla märkligt sätt. Under så många år.
Mm-hmm.
Liksom. Men ja. Så att han, hans offer i slutet av den filmen. Så. Fan, jag önskar att du hade sett den. Så kunde vi diskutera den filmen. Men det är dels mycket saker som har fel. För den filmen handlar ju typ i princip om hans relation med Elizabeth. Som var hans long time girlfriend.
Mm.
Och hennes typ kamp. Och du vet, försöka förstå att han kunde ha gjort det här. För hon följde ju alla händelser som hände liksom på tvn. Liksom. Och hon förnekade det så länge. Liksom, så länge om vad som hade hänt. Och sen när hon liksom, när han döms på riktigt, då börjar hon ju tro honom liksom, och då är det så här. Och de tar fel på mycket förhållande, för att de, i den filmen verkar det som att han var liksom världens snällaste kille mot henne. Han var jättegullig mot henne, vilket han själva verket inte var. Han var ju liksom inte snäll mot henne överhuvudtaget. Han var inte snäll mot någon kvinna. Han hade en otroligt dålig kvinnosyn, i alla fall i bakom stängda dörrar liksom. Framför folk, då älskade han kvinnor och var jättefeministisk och snäll och fin liksom. Så att, ja. Nej, jag tycker det här är spännande.
Väldigt spännande person, och liksom att liksom försöka sätta sig in i en sån där människas huvud. Alltså det är så, man blir själv så här väldigt mindfuckad.
Ja, gud ja.
Det är så här, alltså så lite killer. Frustrerande.
Men det finns så mycket dokumentärer om henne, om honom. Så att, alltså, in och kolla på YouTube. Sök på Ted Bundy, det kommer upp hur mycket som helst. Och om hans mor, liksom, hur han beskriver de som han väl har erkänt och sådana där saker.
Mm. Och dokumentären Ted Bundy Tapes som vi tipsade om på vår Instagram.
Precis. Det är definitivt. Kolla upp alla de där. Och sen kolla på den här filmen med Zac Efron. Den får du också kolla på.
Men det är din läxa. Jag har inte hunnit det. För mycket att göra.
Ja, gud. Men den är värd att se.
Ja, jag ska ju definitivt göra det. Den är ju på min filmlista.
Ja. Men det du kommer märka när du ser den är att den är lite så här. Ja. Inte.
Det känns lite som de typ förskönar honom.
De förskönar. Men, alltså, det är jag inte gillar lite mitt. Med sådana där, att de gör sådana typer av filmer. När de gör dokumentärer, då är det så här bra. Men när de gör som riktiga sådana här skön litterära filmer, kan man säga, att de förskönar allting som har hänt. Så att
man typ ska få sympati för honom.
Ja, det är lite så. Ja. Typ, att man ska få sympati för honom. Eller att man inte ska tro att det är han.
Mm.
Förrän i slutet.
Mm.
Man ska tro, men stackars Ted.
Mm.
Och sen i slutet bara, oj då.
Ja.
Typ. Men, nej. Just det, en grej som är intressant att nämna kanske, det är att under han utbildade sig, alltså under åren 1965 och 1972, så jobbade han hade bland annat, han tog olika små jobb, men dels jobbade han på krislinjen för självmordsbenägna.
Mm-hmm.
Så han jobbade liksom att ta emot så här samtal för folk som var självmordsbenägna.
Oj.
Yep.
Det var ju en överraskning.
Väldigt överraskande faktiskt. Och det har ju lett till, det var ju en kvinna som jobbade tillsammans med honom när han gjorde det här. Så att när han jobbade på krislinjen för självmordsbenägna, så var det en kvinna som jobbade med honom.
Nu ska vi se vad hon heter då. Här. Ska vi se. Chris, på kriscentret arbetade även Anne Rule, en före detta polis och nybliven kriminolog. Hon skulle senare komma och skriva den mest välkända biografin över Ted Bundy och hans brott, The Stranger Beside Me, som släpptes 1980.
Mm-hmm.
Så att när hon fick välja på att han gjorde de här sakerna så skrev hon den boken liksom om att hon trodde att han var så himla bra och sen hoppsan.
Mm-hmm.
Vad fel man kan ha om någon. Liksom.
Verkligen. Oj.
Mm. Ja. Det var ju dagens samtal.
Ja, det är liksom allt vi hinner ta upp. Alltså det finns ju så mycket mer om båda de här
fallen.
Ja. Alltså vi har typ tagit upp 10% känns det
ja. Som. Mm. Om jag mot förmodan har sagt någonting fel, det tror jag inte att jag har gjort, men så får ni gärna rätta mig.
Ja, men samma här med Chris Watts. Jag kan ha någon detalj fel eller så.
Mm.
Men det är ju lätt att rätta.
Precis. Det är ju säkert bara små fel. Men, mm. Och det finns massa sidor om Ted Bundy. Och de här biografierna och filmerna, om ni vill veta mer om honom. Veta exakt vad som hände och sådana där grejer. Exakt vilka mord han utförde och vilka år och vart och allt möjligt och sånt där. Så finns det att hitta. Så ja.
Mm.
Ska vi sluta avsnittet där kanske?
Vi avslutar här.
Vi avslutar här för den här veckan. Och det här släpper vi ju på en
tisdag.
Mm. Sen släpper vi ett avsnitt till på onsdag. Eller torsdag.
Vad fanns det? Torsdag vana 10 klockan 6.
Mm. Precis, klockan 6 som vanligt. Och vad ska det handla om?
Jag tror vi kom fram till skräckfilmer.
Precis, skräckfilmer.
Mm. Skräckfilmer 2.
Precis, nummer 2.
Ja.
För vi, den första vi pratade om, det var väl typ skräckfilmer som blivit film.
Nej, men det verkliga händelser som har blivit
film. Ja, gud vad säger jag. Jag är borta idag. Verkliga händelser som har blivit film. Då snackar vi bland annat om Ted Bundy tror jag.
Ja, och hans,
ja, jag tror jag nämner honom.
Mm.
Och sen också, för att han är ju lite baserad på, vad heter det? Psycho.
Killer. Ja, men just det.
Precis, han som spelar, alltså Norman.
Norman.
Norman, vad fan heter han?
Norman Bates eller vad?
Norman Bates. Bates mot henne. Så han är ju lite baserad på Ted Bundy.
Ah.
Det kanske inte visste. Men du, nej, jag tror att jag nämner det då.
Mm.
Han är ju bland annat baserad på typ Ed Gein som vi nämner i det avsnittet. Men är inte det vårt första avsnitt?
Jo, men det är första.
Så den är ju inte på Spotify, den ligger på Soundcloud.
Den ligger på Soundcloud.
Ja,
så om ni har lust där. Så kan ni gå in där. Det är bara att söka på skräckturnén.
Precis, om ni vill höra nummer 1 för nummer 2. Liksom.
Ja, men precis.
Ja, men vi ska ju helt enkelt prata om våra egna favoritskräckfilmer.
Ja, precis. Det blir lite blandat. Det blir lite sådana som vi har sett som vi tycker om, sådana som vi kanske typ tycker mindre om och sådana som vi typ tycker ser intressant ut som vi kanske ska kolla på i fortsättningen. Eller något sånt där.
Ja.
Det blir lite som det blir.
Ja, precis. Så ni, det, som alla våra pods, det liksom börjar någonstans och sen hamnar någon annanstans.
Ja, men precis. Man vet aldrig vad det tar.
Precis, precis. Men ja, vi hörs
på torsdag.
Ja, på torsdag. Och sen har vi även planerat in den 25. Ska vi försöka släppa? Eller ska vi släppa det kanske på torsdagen? Men vi spelar in det på det tycker jag, att vi spelar in det så. Och sen släpper vi det som vanligt på torsdag. Så det är nästa vecka då. Ska vi prata spökhistorier. På en läskig plats. Men det får ni höra när vi kommer dit.
Yes.
Så att,
och som vi har sagt på vår Instagram också, det är bara att skicka in om ni har någon läskig spökhistoria så vi kan läsa upp.
Precis, vi har ju, du har ju ganska gott om sådana, men det är ju fler desto bättre.
Ja, men precis.
Ja, men då avslutar vi. Tack för att ni har lyssnat till oss.
Så,
hej då.